Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Kul grej som händer snart. Jag, Anton Magnusson och Albin Olsson kör både stand-up och livepoddar på samma kväll i Malmö. Nu jättesnart, det är den 12 januari. Så knip biljetter snabbt på underproduktion.se/biljetter. En annan grej som är minst lika kul. Nu är det här! Det andra avsnittet av min sitcom Mina Problem har just släppts på YouTube-kanalen Specialisterna Humor. Avsnitt nummer 2 har Peter Wahlbeck i en av huvudrollerna och är, enligt Anton Magnusson, dubbelt så roligt som första avsnittet. Som även det finns på YouTube. Jag behöver lite hjälp på traven för att kunna fortsätta med sitcomen och med den här podcasten samt Specialisterna podcast. För ekonomin i det hela bygger mest på alla er fantastiska människor som är patrons. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning som inte kostar någonting att lyssna på eller att titta på, men som tar tid att göra. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är att bara swisha 0760 72 47 28. 0760 72 47 28. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som denna vecka klipps av mig eftersom min redaktör Marcus Blomgren är i Mexiko. Mycket nöje!
För min del får de jättegärna göra det. Jag hade jättegärna velat vara medlem.
Ja,
dra hit massa kineser och japaner. Så ja. Kommer jag snart vara medlem.
Ja, det är ju skitsmart. Ju. Mm.
Det, jag har förstått att krig i något land med väldigt liten... Det var kanske därför så här Chile... Det var, någon, det var en svensk konspiration.
Det är synd att... Alltså det kommer inte bara hit, det kommer hit ganska långa afrikaner också.
Ja, det är emot.
Du får ju en väldigt märklig rasism.
Pygmer i alla fall.
Och många av... Men det känns som de riktigt så här, de folk, om man tar bort pygmer och kanske... Men jag tänker så här, ett kort folk, jag tänker ändå att de inte flyr så mycket nu.
Pygmerfolk?
Nej, men små folk. Riktigt, alltså så här... Det här kan inte vara din sorts rasbiologi. Men chilenare till exempel. Ja. Länge, att det är inte superkorta flyktingar. Det är inte så här koreaner som kommer.
Nej. Jo, men just pygmé, jag tänkte på för att det måste ju vara nästa ord som inte... Det man hör ju att det inte...
Man får inte säga de korta människor nu väl?
Nej, pygméerna. Nej, men om man går in på Wikipedia och söker på pygméer.
Ja.
Så hamnar man på pygmefolk. Och det verkar vara helt socialt accepterat. Det står inte liksom att det här ordet är kontroversiellt.
Men du menar att det inte har funnits pygmefolk?
Jo, alltså det finns fortfarande. Men
de hette inte pygmé.
Jo, det är ett samlingsnamn för vissa folkslag i Afrika. Ja. Som fortfarande ett accepterat begrepp. Men jag tycker det känns som att det är nästa på tur.
Det känns som att det är som att säga mulatt kanske.
Ja.
Att det är nästan fel.
Ja, det, det krävs ju bara att någon... Börja ta i lupp av liksom. Mm. Adopterad tänker jag också stå på kö.
Kanske är det redan.
Jag vet inte. Det. Ja, jag har inte koll på det.
Så... Ja, jag fattar vad du menar.
Det är en tidsfråga innan det blir ett skällsord.
Väldigt stark spaning där, får jag säga.
Ja.
Med adopterat. Jag tänkte att det skulle kunna vara fint. Ja.
Okej, okay. Ja, då har jag ljudtestet. Ja, men det var ett bra ljudtest. Då säger vi... Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Mm.
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du behöver ingen närmare presentation.
Inte för dina lyssnare, tror
Nej,
jag inte.
Nej, det tror jag inte heller. Och nytillkomna för googla. Idag så ska vi prata lite mer om våra projekt. Vi
är det blir lite uppföljning från senast jag var här. Kanske. För jag vet inte var vi låg. Eller, då hade du gjort ett avsnitt av din sitcom.
Ja, och du hade väl nog börjat på din Truecom.
Jag hade börjat spela in den. Jo, jag hade gjort en film då, tror jag.
Ja, och just nu det. Så har du i stort sett föreställt två.
Ja.
Eller ni kanske.
Ja, man ska nog säga. Jag var väldigt slarvig med det senast. Mm. Jag skämdes för det och sådär. Men jag sa ju att det var min Truecom.
Mm.
Men min menar jag ju liksom humorkollektivet Black Coffee Comedy Club som jag tillhör.
Mm. Jag har ju också väldigt mycket medarbetare i min sitcom.
Men du står ju tydligare som ensam adressör, väl?
Ja, för manus och huvudroll och sådär liksom. Men Adam Hilario kanske ska nämna som att han både regisserar, klipper tillsammans med
mig. Jag tänker kanske när man ser så regi Adam Hilario, då tänker jag, men det är lite ett CMG och Adam Hilario-projekt. Men det är ju fler som går in med ganska mycket tid, antar jag. I ditt.
Det är det ju.
Det måste ju. Det ser man ju på.
Ja, ljudmixning är en sån otippad grej som tar väldigt lång
som
tid.
Också, man inte klarar sig utan riktigt.
Nej, det var ett mantra när jag började jobba med tv. Alltså så här, mer traditionell tv, samhällsljud eller Z-tv eller vad jag nu har hållit på med.
Mm.
Att då så sa ett mantra bland folk som jobbar med tv sa de att ljudet är viktigare än bilden. Ja. Det är viktigare att ha ett riktigt bra ljud. För att det finns ett exempel så här liksom risiga... Du kan ha en dokumentär med risigt arkivmaterial.
Ja, bara det fin speakertext.
Ja, om det är väldigt bra röst.
Så. Men det tänkte jag liksom ganska snabbt när man började kolla YouTube-klipp. Liksom.
Mm.
Att det som får det att verka amatörmässigt, det är ju ofta det liksom skräniga, rumsliga ljudet de har.
Mm.
Så är det ju bara...
Ja, alltså det är ju, det ska...
Men jag gjorde en gång en liten sitcom som i 6 avsnitt som heter Fallen Ängel, som jag ibland glömmer bort att jag gjorde.
Ja, den tror inte du...
Nej, jag kom på den nu när jag pratade, och då filmade vi allt med... Det var därför jag köpte min första iPhone, för att kunna filma, så att jag och Valle Westersson skulle ha likadana kameror liksom.
Mm, mm.
Och filma på samma sätt, liksom två vinklar hela tiden.
Finns den och sen någonstans?
Jag tror den finns kvar på YouTube.
Mm.
För den gjorde vi till Malmö Stadsteater. Den är jätterolig, tycker jag.
Mm.
Ankan Johansson spelar en av huvudrollerna, och Fredrik Gunnarsson är en annan. Sissela Benn är också med. Det är väldigt namnstark. Hur kunde jag glömma den?
I can't believe it's not viral.
Men då var den enda liksom proffs. Vi tog in en sminktjej några dagar.
Oj. Det har jag ju aldrig gjort.
Ja, men vi kanske var lite skadade av SVT att man tänkte, vi hade gjort mycket där.
Mm.
Och där var liksom sminket så centralt.
Var det det?
Ja, det var faktiskt en väldigt stor del av liksom process. Att manusen var tvungen att bli klara till en viss dag för att sminket skulle hinna förbereda. Men också tror jag att... i och för sig... Tjejer kan ju sminka sig själva, så det är ofta inte tjejer som...
Ja, fast det är väldigt annorlunda smink i tv än vad det är. Ja, alltså det sägs,
men det är inte alltid det. Det kan vara också att det är bäst före datumet är passerat på den typen av sminkning.
Ja, det kanske det är. För nu är det så bra, det är bättre skärpa och bildkvalitet.
Precis,
att det ser ut som
näsan lyser inte som en julgranskula bara för att du inte liksom spacklar den numera.
Nej, det kanske bara skulle se dumt ut om man tog tv-smink från 1945.
Det tror jag att det skulle...
Om det nu fanns, när fanns det tv 1945?
Inte så många, tror jag inte. Men var var vi nu? Den glömde jag. Men då tog vi en ljudkille hade vi såklart med då.
Mm, det är roligt, sminktjej och ljudkille. Apropå vilka ord man kan, skulle kunna byta ut.
Jag tror att det redan idag är fel att säga sminktjej. Det kan ju vara en kvinna.
Ja, det kanske är som sjuksköterska. Ja. Även en kille kan vara sminktjej. Och men en tjej kan vara ljudkille.
Jag har aldrig ens sett en manlig sminkör. Alltså, förutom på tv. Mm.
Men jag hade en kvinnlig ljudkille på en inspelningsdag.
Det har jag inte just ljud, men liksom motsvarande grej.
Mm.
Det är ju ingen skillnad alls. Det är ju jättebra. Fallen ängel finns på YouTube, tror jag.
Mm. Du har fått när det här avsnittet släpps,
ja,
då har just mitt andra avsnitt, avsnitt två av mina problem släppts.
Ja.
Jag tror dina kommer inte ha släppts då. De har premiär i slutet av månaden.
Den 28 januari.
Januari. Okay.
Men det är bara för att jag ville göra det till en grej på filmfestivalen. Jag fick chansen.
Göteborgs filmfestival.
Ja, precis. Mm. Så att det var nog, jag skulle tippa att det var efter att jag pratade om det i arkivsamtal. Blev jag kontaktad.
De
kontaktade mig och frågade och liksom ville veta mer om projektet. Och då hade jag, liksom fick jag klart avsnitt ett, eller jag säger jag igen.
Mm.
Black Coffee Comedy Club fick klart första avsnittet. Och så skickade jag det, och så gillade de det. Och då var problemet att då kunde jag få vara en del av liksom en så här samlingsprogram med en så här 10-minuters avsnitt. Men om jag liksom hann producera lite mer material, säger jag ja. BCCC. Så kunde jag liksom få en hel liksom egen programpunkt. Och då kände jag så här, fan, då gasar jag mot det. Och så får jag liksom tjuvhålla på. Jag hade ju tänkt släppa ettan annars.
Okej,
okay.
Så har du fått en
egen program? Vi gick ihop andra avsnittet nu precis i tid, så att nu blir det av. I alla fall.
Det blir också av. Ja, jag har fått en förhandstitt på de två första avsnitten.
Ja.
Och du har sett avsnitt ett som redan finns ute och avsnitt två som släpps dagen innan det här avsnittet släpps. Så det finns på YouTube för alla som ser det också.
Okej, och vilket datum är det?
Premiären är 4 januari.
Mm, okej, ja.
Och jag gissar på att de tidiga lyssnarna av det här kanske är den 5 januari.
Just det, jag förstår.
Så vi ska prata lite om vad vi tyckte om varandras, varandras sitcom respektive truecoms.
Just det.
Så det blir en av Europas många cliffhangers. För nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och då har vi kaffe för en gångs skull.
Ja, jag bad ju om det.
Mm.
För att vi spelar in tidigt.
Lite spoiler-varning här.
Ja, eller inte lite.
Och sen finns det Baileys, Godmorgon citrusjuice, Faxekondi, champagne av märket Jean-Marie.
Det är väldigt tråkigt att jag är här klockan 10, för det hade varit roligt att dricka champagne såklart.
Ja, det är en ganska liten flaska, så vi skulle kunna dela på den.
Ja, alltså den gör en sån lyxig grej, champagne till frukost.
Mm.
Ja,
Sen har vi Fanta Zero Pink Grapefruit, filmjölk, havredryck, siciliansk citronsaft, Big Wave öl, Trocadero Zero, Classic Coke, Saranac Root Beer, en dryck som kan ha just nu rekordet, det har varit kvar längst i min kyl. Red Bull i smakerna, kiwi, tropisk, apelsin, cola, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsare, vatten.
Ja, okej. Okay. Men nu känns det som du satte mig på pottan genom att föreslå champagne.
Ja, vi kan ju för transparensens skull berätta att du redan har börjat dricka kaffe.
Jag har redan fått, men det skulle kunna ha varit utan själva liksom lekmoment.
Utanför
att tävlan. Att i vanliga livet.
Ja.
där vi inte pratar så här med varandra.
Ja.
Men jag säger så att jag tar champagne om du gör det. För jag vill inte öppna en hel flaska och sänka den.
Hade du redan satt mig på pottan? Så har du satt mig på pottan nu. Vi måste dricka champagne. Men jag tänkte faktiskt, vi skulle kunna skåla för våra sitcoms respektive truecoms.
Ja, det tycker jag också. Ja. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Det vill säga kaffe och champagne.
Kaffe och champagne.
Kända från, är vi tillbaks med kaffe är vi ju inte riktigt eftersom jag redan står här. Men vi är snart tillbaks med champagne. Känd från det omåttligt populära inslaget
väl dryck. Det blir bara värre och värre. Ju mer du försöker bekämpa det, tror det bara gör dig själv påminn om att du har den. Du kommer bli sitta så och bara rabbla.
Jo, det blir, jag kan förstå de här liksom Hare Krishna och andra religiösa grupper som finner så rabblar.
Lugnet till.
Fast jag tänkte att det skulle bli som en sån sportkommentator sen. Som jag sa, häxblandning. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl.
Men det sjuka är att sen både du och publiken blir beroende av det.
Jo. Folk kommer ju sakna.
Vad kommer så här musikläggare att lägga på så här tuffa ekoeffekter liksom. Älskar det. Ja. Nu går vi och dricker champagne.
Det gör vi. Häng med!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då är vi tillbaks med champagne.
Ja.
Märket Jean-Marie. Jag visste faktiskt inte förrän nu i morse att det här var äkta champagne. Det står ju champagne på. Jag trodde att bara, jag köpte massa småflaskor och bubbel istället för...
Det är ju smart.
För att annars blir det så att man står där vid tolvslaget och så dricker man lite grann.
Flaska,
och sen så blir det avslaget och smakar piss.
Det är ju en klassisk...
Ja, men istället gjorde jag en champagnesallad. En bubbelsallad.
Det låter ju väl... Det känns som att du är en härlig människa när du kommer med massa olika sorters champagne. Men det är väldigt skönt med champagne. Att det är inte som andra saker att det är svårt att upptäcka om det är en äkta champagne. För det står ju med stora bokstäver
det
står på. Jag
tänkte
att
en blindtest hade ju varit svårt.
Ja, precis. Men jag minns lugnet. Jag kände hela kroppen första gången jag skulle köpa champagne. Och jag insåg att det var så enkelt. Att det står ju på.
Ja,
man behöver inte vara någon kännare för champagne. Här var det.
Men det hade varit lite douchigt att hävda att det är väldigt enkelt att smaka skillnad på äkta och falsk. Jag trodde först var det var på väg. Ja, det är så himla skönt att det är så lätt att smaka.
Jag tycker faktiskt just champagne är väldigt svårt att skilja på.
Ja, det tycker jag också.
För att bubblorna gör ju en lite... Alltså, det, jag vet inte. Jag tycker champagne smakar mer likt varandra än rödvin.
Ja, det stämmer nog. Jo, rödvin kan nog smaka ett annorlunda. Men det är så intressant det där att folk, liksom även vinexperter, misslyckades på blindtester till och med att skilja på rödvin och vittvin.
Ja,
nu ska vi öppna den här. Vi sparar det för ljudets skull.
Det är
ett vackert ljuddesign också.
Det är faktiskt det. Skål, Simon.
Skål för våra sitcoms respektive truecoms.
Alltså mina problem och The Pine and the Oak.
Ja, nej, men nu har jag sett det. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag såg med, jag och min flickvän kollade på båda avsnitten.
Ja.
Och båda skrattade högt, rakt ut i flera tillfällen.
Vad roligt att höra. För jag ska säga att jag såg andra avsnittet nu. Och det är just det jag ändå tog med mig mest, tror jag. Att jag faktiskt skrattade högt flera gånger. Och nu när jag gick på vägen hit, så gick jag liksom och tänkte och liksom mös över vissa scener. Det var väldigt roligt när det var roligt liksom. Ska jag säga. Och vilken liksom på ett sätt. Man förstår nästan så här Peter Wahlbecks frustration över att vara liksom inte riktigt insläppt.
För
att det är en så. Alltså det är en sak att vara liksom förlora resurser, liksom slösa med resurser, men att vara en förlorad liksom resurs.
Ja, det är faktiskt inte vet, liksom, säger Peter Wahlbeck.
Han är med.
Han är spelar, nästan huvudrollen i
det första. Får man nog säga att han är. Ja, men liksom han är ju liksom hur bra som helst.
Ja,
alltså han är löjligt bra. Och grejen är att han har varit det i alla grejer han varit med i, om man tänker efter. Så här Smash. Han var liksom skitbra där. Heja Björn, otroligt bra. Det är liksom, sen hans egna grejer kanske är liksom lite för konstiga liksom ibland.
Ja, han har gjort Firal-TV och Bank.
Ja, ja, men liksom, i sin genre är väl det också liksom bra.
Men jag, liksom, jag har inte sett det så mycket faktiskt.
Jag hade inte sett TV och sådär.
Nej, inte jag hade.
Så jag såg bara så här liksom tidig internet, att man kunde ladda hem lite, så här, lite konstiga klipp där han gick runt som det ser som jätteroligt. Han liksom har grishuvud på sig och pratar i telefon och så är det bara dialoger så här. Nej, det går inte. Det går inte. Jag ska till Göteborg. det är liksom lite samma så här. Jag har gått runt liksom och bara kan komma på den ibland och bara liksom gå och mysa i den. Lite den typen av kvalitet hade ju liksom scenen när han pratade om sitt konstverk Flykting med väska. Men hur bra blir inte den scenen? Alltså, nu låter det så här, alltså det är ju din sitcom som blir bra. Men fan vad bra Wahlbeck var ändå.
Ja, han är ju, alltså det förvånar mig också hur pass bra skådis han var. Han spelade ju sig själv, men han var ändå, han gick bara in i det på så himla naturligt sätt.
Ja, men han spelar ju läskigt bra på det sättet att man inte vet om han spelar liksom.
Ja, det är någon blandning alltså ibland så, för att dialogen och sånt bygger ganska mycket på improvisation. Att jag säger så här, det finns ett manus där liksom varenda ord är utskrivet. Ja. Men sen så säger jag till alla skådespelare att ni är fria, alltså ni behöver inte hålla er till de här replikerna, utan det är bara andemeningen som ska fram liksom.
Exakt, så har vi det också, men mycket för att folk liksom inte läser manus ordentligt också.
Nej,
men också, det är ju liksom information som ska fram. Sen liksom kan de komma på ett roligare sätt på plats, så det är klart man tar det. Men liksom som liksom skapar liksom, när man ändå ska ha liksom lite styrsel på scenen, så tänker man ju nästan bara på informationen.
Men sen så var det ju så här, just med det här Wahlbeck-avsnittet var lite speciellt, för det bygger på ligger verkligen nära sanningen.
Jag tyckte
också,
du var nästan inne och tassade på mina domäner, kände jag,
att det var en true call.
Att det kanske är, jag tror att det kommer säkert gå mot att du gör en true crime till slut.
Ja, nej, men för det bygger på då att jag åkte på turné med Peter Wahlbeck.
Ja, och att du hade poddat ihop med honom.
Det följer verkligen liksom sanningen på det sättet.
Ja.
Jag hade träffat honom någon gång på en stand-up-klubb. Och jag poddade med honom i Halmstad. Jag åkte till Halmstad och spelade in en podd med honom där.
Ja.
Och det var ju faktiskt så att i Halmstad så visade han med en tavla som hette Flykting. Och jag filmade honom då. Då tror jag vi spelade med far och son i Halmstad. Och då så hörde han av sig, för vi hade poddat. Och sa han, men kom förbi min ateljé. Och då försökte han sälja tavlan Flykting till mig.
Ja.
Den är nu såld, så att han fick ta en annan tavla.
Men det var ju, det var ju nästan dumt om han att sälja den innan det här avsnittet.
Ja, men det var ju långt innan jag kom med manuset.
Men du borde tipsa honom om det.
När flykting med väska är inte såld.
Nej, nej.
Den kommer säkert
kanske du borde passa på att köpa. Ah, för shit. Du skulle kunna sälja den dyrare sen efter avsnittet.
Jag måste fan ringa honom innan.
Ja, innan det släpps.
Jag vill verkligen inte ha den hemma.
Jo, fast du kommer kanske vilja det.
Nej, men,
jag kanske vill köpa den då. Kan du vara min bulvan? Han får inte 8 000, han får 6 000 för den.
Okej.
Okay. Ja, säg det till han. Eller vad fan, han får 8 000 då. Han får 8 000. Nej, eller...
Men du kan ju höra av dig till honom själv då, egentligen. Jag behöver inte vara en bulvan då.
Nej, men det skulle ju vara så här bra för dig att sälja en tavla åt Peter Wahlbeck också. Han verkar ju liksom... Okej, nu tar jag bara... Men det är ju mitt allmänna alltså, intryck
att grejen han... är, jag orkar inte. Du får göra det själv. Men du kommer ju, alltså, den kommer ju säkert den kommer ju säkert öka i värde. Alltså, både att vi har pratat om den nu och att den syns i det där.
Ja, den skulle kunna öka i värde bara av att man liksom sålde den.
Ja.
Liksom, att lägga ut den på Tradera.
Jo, alltså, rent ekonomiskt så hade jag gjort det. Men sen är det, jag måste tänka, alltså jag får precis. Ganska mycket idéer ibland på hur jag kan tjäna pengar. Ja. Men sen så måste jag påminna mig själv om att jag ska inte lägga tid på, jag måste fokusera på kärnverksamheten. Jag måste fokusera på att göra min
jag tänker att det alltid är gött att dra in några tusen här, några tusen där.
Jo, det är det, men tiden är begränsad.
Ja.
Det är det enda begränsade resursen
ja,
vi har.
Ja, det är sant. Och nej, precis. Tänk om jag kanske skulle kunna kräma upp den till så här 12 000. Då har jag tjänat 4 000, tagit en ganska stor risk. Ja. Behövt hålla på och tjata om den här tavlan. Ja. Gå post, den var jättestor också. Nej, jag tror ekonomiskt är det inte, det har ju varit en kul grej då.
Ja.
Den var också väldigt stor, va?
Ja, den är stor.
Ja.
Men, nej, men så liksom många av de replikerna, jag hade ju liksom ett manus och ett narrativ,
ja.
Men liksom själva replikerna drog jag från verkligheten.
Ja.
Nästan alla liksom. Ja. Det är inte alla som han har sagt liksom, i den ordningen eller det sammanhanget eller om den personen. Eller, men nästan allting är ju då liksom autentiska citat.
Just det. Det är sant. Mm. Ja, det var väldigt roligt. Alltså.
Ja. Men vi kan också säga att skillnaden mellan min sitcom och er truecom, den stora skillnaden är ju på ett sätt att er ligger närmare formen av en dokumentär. Det känns mer som man kollar på en dokumentär än en sitcom.
Just
alltså
det.
Så, och sen så har den ju roliga inslag och sitcominslag, men liksom den är inte formeln, alltså sitcomformen ligger jag mycket närmare än vad
du ligger ju. Du ligger ju liksom supernära liksom den typen av sitcom. När det inte är en soffa i mitten.
Mm.
Alltså den är ju lika nära om du hade gjort en sån sitcom.
Ja, nu alltså, blev jag lite sugen på det.
Ja, jag såg också framför mig nu. Du skulle kunna göra ett specialavsnitt som är så liksom, skrivet som en fars med liksom, där folk kommer in och ut i ett sånt rum. Nej, precis. Din liknar ju, din ser verkligen ut som en sitcom.
Mm.
Det är ju en sitcom.
Jag har ju till och med liksom brutit ner det till så här, okej, när det är en ny scen så ska det vara en liten vignett.
Ja, precis.
En melodivignett.
Exakt.
Som jag har då.
Ja, precis. Men egentligen, det är ju en ren utseende. Alltså, om man jämför ditt senaste avsnitt med... Alltså, kanske
vi kanske ska nämna de andra. Det är Johannes Bränning och Kristoffer Nyqvist.
Min fru Anna Björklund och hennes syster... Marie Björklund.
Mm.
Och sen så är det en kille som heter John Marklund som klipper.
Okej.
Okay. Det är vi som gör det liksom.
Men vilka är det som är Black Coffee Comedy Club?
Ja, men det är lite flyt. Men vi kan säga så här att vi som skrivit hittills är jag, Johannes och Kristoffer.
Mm. Skrev alla liksom tillsammans? Eller hur?
Första skrev jag nog i för sig själv mer eller mindre.
Mm.
Liksom rent skrivarbete. Men ja, men... Andra skrev väl jag och Bränning mest.
Okej. Okay.
Och tredje tänkte nu att Kristoffer ska skriva lite mer. Jag tänkte att man går runt. Jag tänkte göra... Vi ska göra 6 avsnitt liksom som en första säsong. Och så tänker jag att varje avsnitt handlar liksom om en av karaktär. Det ska finnas 6 karaktärer.
Ja, men ni är hittills 5.
Ja, det finns en Dark Horse också som inte har visat sig. Det kommer i tredje avsnittet, dyker liksom den sjätte upp och liksom ställer allt över ända. Jag tänker att det ska också vara, det är en sak med format som är så här att man lär sig kunna det liksom. Mm. Och lär sig gilla det ju mer man ser. Alltså, man liksom gillar liksom att det håller sig till formatet.
Alltså, tänker du på sitcom-formatet nu?
Ja, eller? Men till exempel, ja, precis.
Eller
true-com-format. Du gillar ju liksom allt med Simma lugnt, Larry, antar jag. Även liksom det här liksom bundna formatet.
Ja, alltså vissa grejer tycker jag har jag lite problem med när det ligger för långt ifrån verkligheten.
Ja, jo,
alltså så att till exempel om, när som polisen bryter, kommer för att han har tagit för många servetter på ett fik och han blir stoppad av polisen, då tänker jag så här, det här hade varit bättre ifall de skippade den scenen, för det känns för orealistiskt.
Ska jag berätta min värsta Larry David?
Mm.
Det är det avsnittet när det handlar om att ha fått ont i nacken, och det finns bara ett sätt man kan få ha fått ont i nacken av, och det är att ha utfört oral sex på en kvinna. Jag tycker det är så svajig premiss.
Men vadå, på vilket sätt är det, hur framgår det att det är det enda sättet som man kan få?
För att de är hos, jag tror att han säger något så här, det finns bara, det finns två sätt. Det ena är att ha varit med i en bilolycka eller ha utfört oral sex på en kvinna. Och då,
ja, du, då tycker jag, det är ju kul.
Då är det är ju roligt, men men
det, är ju, liksom, det känns som det ligger närmare verkligheten att han kan nog kasta ur sig det än att polisen verkligen rycker ut för att någon har tagit för mycket servetter på ett fik.
Då blir det liksom för orimligt när hela världen är kalibrerad efter den. Att det också är så. Vad menar
jag? Jo, men det kommer jag ihåg. Jag gillade inte Curb från början. Alltså, när jag såg det så tyckte jag så här, jag hade inte lärt känna karaktären, och jag tyckte just den typen av grejer där de bara, där det bara är en premiss som de liksom verkligen trycker in och som man inte ska ifrågasätta, som det är någon sån där att Larry Davids hund är rasist, och han liksom han får massa skit för det, och sen så är det att han har gjort något, uttala någonting, så han får lite, han var kompis med någon lesbisk komiker, och hon är liksom, de är nära kompisar, och sen, men sen så i slutet så bara helt plötsligt så börjar hans hund hata lesbiska. Och det är en sån konstig grej man bara ska köpa. Att hunden slutar vara rasist och börjar hata lesbiska istället.
Men det är att man vet att han är så duktig på att hitta så här perfekta spaningar, varför han också undrar sig att vara så slapp ibland.
Jag kommer ihåg att det var Henrik Bromander som introducerade mig till Simma lugnt, Larry. Ja. Och jag kommer ihåg att jag satt där liksom, för det var han då som lite tog ansvar för att det här skulle vara bra. Och jag bara tittade på Henke då och bara såhär, va? Vad är det här? Så, ja, hans hund har börjat hata lesbiska nu. Okej.
Ja, men det är faktiskt, det tog mig ändå, jag var tvungen att se om, först började jag kolla på första säsongen, tyckte inte om det.
Mm.
Så mycket i alla fall. Sen såg jag hela säsongen en gång till och älskade det.
Ja.
Och samma sak med The Office, Extras.
Ja,
och även, vad heter den? How I Met Your Mother.
Mm.
Då liksom första gången jag såg den, dels tyckte jag den var för liksom svennig.
Ja. Och så, där är jag kvar. Jag har inte,
ja, men den är ju, den är ju, det är ju det svennigaste som finns, nästan. Men dels så hatade jag formatet liksom. Både det här att barnen sitter och lyssnar.
Mm.
Det kändes krystat liksom. Hela det här liksom återblickarna. Men sen börjar jag ju älska hela formatet och allting med det. Man blir ju kär. Men jag tror det är det som kanske lite skiljer en sitcom från truecom då. Jag kan ju bestämma vad som skiljer åt. Men det är att liksom när, om man liksom börjar gilla formatet när man fattar det liksom, och liksom vill vara kvar i det, så i truecom så fort tittarna fattar så ska man så växla, har jag tänkt. Då blir det något annat. Så fort folk tänker så här, nu vet jag vad det är, så blir det liksom något annat.
Ja.
Förstår du jag menar?
Jo, jag förstår.
Att det, som i liksom en dokumentär, att det är ju, om man liksom förstår så här, ja, men nu fattar jag vart det här är på väg.
Mm.
Så är det ju liksom mindre roligt liksom.
Ja.
Eller när det inte känns verkligt, när det känns skrivet liksom. När det är för perfekt på något sätt.
Ja, det påminner lite om när du gjorde de här Harmony Studies.
Ja.
Att det är så att okej, nu tror man att det är en självbiografisk berättelse och sen ballar det ur.
Ja, precis. Blir... Jag gillar
det. Men sen började man lära sig det formatet också. Nu vet vi att det börjar med något självbiografiskt och sen kommer det ballör.
Men nu håller jag på med, eller jag har skrivit en tredje bok nu som inte är ute. Då tror jag ändå jag fint att... Vi vet inte riktigt. Men jag är ganska... Jag är nog lite... Jag är så... förtjust själv vid att bli fintad liksom.
Mm.
Jag tycker man kan få de mest liksom hisnande konstupplevelsen liksom så här, vad heter den Dennis Lehane-boken Patient 67?
Vad heter den?
Patient 67 kanske. Av... Dennis Lehane. Jag tror den heter
Dennis Lee.
Lehane heter han väl?
Jag vet inte vem det.
Shutter Island heter filmen.
Mm. Ja.
Ja men du vet så här.
Nej, jag har inte sett den
nej,
filmen.
Okej. Okay. Det är ett moment där när allting bara vänder liksom. Mm.
En twist.
En twist heter det. Ja. Jag är väldigt så här, förtjust i de liksom, hisnade ögonblicken.
Ja, jag kan gilla det. Men jag kan också tycka att en film som till exempel Fight Club hade klarat sig kanske till och med bättre utan twisten.
Men jag gillar inte när den kommer de sista 5 sekunderna.
Ja.
För då är det ju, och allting var bara en dröm.
Ja,
liksom att det är också den mest klassiska twisten på slutet.
Ja.
Man gillar ju när det bara byter, liksom, det kanske ska byta 2/3 in när man verkligen tror att man vet vad det är. Och sen så är det
men något... det skulle nog säga att Fight Club gör. Den är ju inte en twist på slutet utan
nej, det kanske det var så länge sedan jag såg Fight Club. Men jag ska säga så här, nu vet jag inte om jag såg Fight Club första gången, men hade jag sett den när den kom när jag kanske var 16-17, då vet jag att jag hade älskat det momentet. Alltså jag hade haft så här tuppaskinn.
Är det ett uttryck, tuppaskinn? För jag har hört någon säga det innan. Jag trodde jag att det var den personen som kom på det.
Nu tror jag bara folk säger det i provocerande syfte. Ingen har det liksom som sitt första ord. Det är som ståpäls, det är ju ingen som genuint säger det. Kanske att Gunde Svan ändå genuint, men inte många andra.
Ja, men jag läste också på presstexten till Göteborgs filmfestival.
Ja.
Nu ska du få lite mer
champagne.
Där jag antar att det var du som hade författat den texten. Att det stod så här att en truecom förhåller sig till fenomenet sitcom på samma sätt som podcast förhåller sig till fenomenet radio.
Ja, det är ganska bra uttryckt, va?
Mm, det tyckte jag, absolut.
Men för det så... Det så tycker jag man känner igen liksom känslan av när liksom, inte sen när poddarna kom utan när man själv bestämde sig för att börja med. Det var något som ändå hade, jag hade blivit tillfrågad om så här poddar jättemånga år innan det.
Vilken var din första podd? Var det Värvet?
Som jag var med i?
Ja.
Nej, den första podden jag var med i var min, det var nog något som hette så här Josefinito Show.
Som gick på P3.
Jussan var ju väldigt tidig med poddar.
Ja, men den distribuerades av P3? Eller?
Ja, precis. Mm. Och de hade jättemycket konstiga idéer så här att ingen kommer att orka lyssna på något som är längre än 7 minuter.
Okej.
Okay. Så att det var så här, man skulle göra 7 minuter varje dag och sen fick man tjata. Jag minns att Jussan fick tjata sig till att få klippa ihop allt i alla fall och lägga som ett avsnitt.
Ja, det kändes jag som rätt bra fuck you till den tanken att ingen orkar lyssna på något långt, att poddarna blev en sån stor succé.
Ja,
att det var timmes underhållning i väldigt låg tempo.
Ja.
Som blev liksom den nya TV nästan.
Ja, verkligen.
För det är liksom där komiker slår igenom nu. Och liksom.
Precis, för grejen var ju också liksom att... Där det funnits, alla gick ju runt och lyssnade på engelska poddar. Inte alla, inte jag till exempel. Man. Inte de flesta. Men liksom fenomenet var ändå känt. Och tekniken var där. Liksom en mic kostade 1000 spänn då också.
Ja.
Och garageband fanns liksom och allting. Men det var liksom ingen som gjorde något på ett tag. Det är lite som sitcom / truecom. Att allt har ju hela tiden funnits där. YouTube, liksom kameror, killar.
Ja.
Folk som kan skriva, en själv som kan skriva manus.
Ljudkillar, sminktjejer.
Allt sånt har ju funnits hela tiden. Men att det kanske inte funnits riktigt så här en publik för det.
Jag tror att publiken, alltså så att den fanns ju.
Ja, människorna har ju uppenbarligen funnits där. Ja. Men att det,
det är nog bara att ingen har tagit tag i det.
Nej,
att det krävs ändå lite mer jobb. Det krävs mer jobb än att starta en podd.
Ja, men jag tänkte på det när jag såg Jeppes podd, eller innan jag såg Jeppes podd så frågade jag, så var jag...
Menar du Jeppes
förlåt.
Sitcom?
Ja, jag lät som och en släkting. Marie,
vad heter hon efternamn?
Agerhäll.
De har deras, gjort en som heter Dips som går på SVT nu.
Det sorterar jag in som sitcom, om man har, om vi har Trocom sitcom.
Yeah.
Moa och Dylan ska vi också nämna.
Dylan och Moa?
Ja.
Du gjorde en Fredrik och Filip.
Ja, men så... Dylan och Moa.
Ja, men, här,
men jag tror det? Att de... Har de alltid kallat sig Dylan och Moa? Moa och Dylan tycker jag.
Vad heter...
Ja, det heter så, de sagan om Dylan och Moa. Så det är ju Dylan nu, jag förstår.
Men ja, jo, det känns ju lite som en boom nu på något sätt. Alltså sitcom-boom. Eller är det bara för att jag är inne i det som jag tror det? Eller är det så att... För det är många komiker nu som... Vi har ju motorcykelkriget med...
Ja,
med,
den får man ju faktiskt också kanske... Fast den tycker jag... Jo, om man räknar in Jeppe så får man ju räkna in... Men jag tänker, vi tillhör ju då de poddiga av kreatörerna, du och
de,
jag.
De independent, kan man väl säga.
Jag tror vi är så här, det finns liksom två saker, två trender egentligen. Dels att, liksom, om man ska kalla det, men sitcom då, eller true, alltså att, dels att det kommer ett litet kluster nu.
Är din truecom, är det ungefär som när Johannes Nilsson ville säga nätsändning istället för... podcast, att till slut så kommer du bara kejva in och...
Jag tror ingen kommer börja säga Trucom, men jag tror att det du och jag gör är mycket mer trenden, för alla kommer inte kunna göra sitt com/Trucoms för SVT, men alla kommer kunna göra själv, så att liksom själva den
Pitcher har en på gång nu också
som han också gör själv.
Nej, för SVT, som regisseras alltså faktiskt av
Adam. Och man kan göra det för C-more och Netflix och allt möjligt.
Ja, just det, det fanns ju flicksträck med Josefin Sonck och
precis.
Elin Almén också. Så det är ju en boom på något sätt. Eller så, för det kan inte vara så att jag bara missat det innan för 10 år sedan att det fanns.
Men de Sonck och de gör väl inte... Alltså en sak är sketcher, tycker jag.
Ja,
det har funnits... Alltså detta är lite något annat, tycker jag. Jag säger inte att det är så här mer avancerat eller bättre än så här, men folk som filmar sig själva när de gör liksom en sketch är ju inget nytt.
Inte.
Liksom.
Jag gissar... Nej, men sen så är det ju det här att Josefin och Elin spelar sig själva. Du och jag spelar oss själva och Bränning och Henk.
Men spelar de verkligen sig själva? Gör de saker som någonsin... Alltså, jag har inte sett på flicksträck. Men nej, är det inte det är extremt lite... förhöjd verklighet?
Jo, det är det ju.
Har de inte så här overaller på sig?
Det har de ju nog i något sammanhang. Men de heter de ju ändå sina riktiga namn. Ja, men om man tänker väl... till exempel Dips så är de ju med. Jeppe har mustasch. Även om han är väldigt lik hans personlighet så heter han ju inte Jesper Lundahl.
Han är inte lik sin personlighet, han är ju lik sin humor... Jeppe är extremt rolig, men han spelar ju en, han är väldigt bra på att spela liksom, exakt så som han spelar.
Nej, men där det är ju inte, alltså man skulle ju kunna om man skulle kunna breda begrepp av Trucom så skulle man kunna säga att Curb, Louie, Crashing, mina problem är Trucom, men till exempel det som är sitcom med Dips eller att det är så här, men när man spelar sig själv, det är kanske det då som
men det är också man spelar precis. Ja.
Och
ja, men,
ja, The Office är då inte en Trucom som Ricky Gervais spelar.
Ja, men det kan vara liksom vettigare att dela in det i independent eller vad ska man säga, corp. I det här läget då.
Mainstream och independent, ja, även om det kanske är, för att ofta de här SVT-serierna som Motorcykelkriget och Dips är väldigt lågbudget trots att det är SVT. Man
alltså,
har att man fått, eller
det blir ju det av nödvändighet för att det är så jädra, ska man göra det på riktigt och ha in så mycket folk. Varje film då kostar ju liksom sinnessjukt mycket.
Jo, det är så konstigt för att det är ju, jag gissar på att Dips och Motorcykelkriget hade en budget på mellan 1 och 2 miljoner.
Ja, säkert. Nej, inte Motorcykelkriget tror jag inte.
Jo, jag tror det. Jag tror jag har hört rykten om det. Att det är minst 1 miljon i alla fall.
Ja, men det var ganska långa avsnitt.
Det var ändå det, källa lösa rykten.
Ja, men vi kan ju ta reda på det lätt.
Ja, men det blev lite så att antingen kostade 1 miljon eller 0 kronor om man ska ha det.
Ja, men ska man börja betala folk så tar det ju, för jag kommer ihåg när SVT
De börjar med kronor. Jag har ju ändå, alltså så här, jag har betalt tågbiljetter till folk. Jag har betalt hotellnatt till folk.
Ja, ja, ja.
Jag har köpt hårddiskar för tusentals kronor.
Ja, liksom,
så det har ju ändå...
Inte noll eller inte, men ska man komma... Det är ändå under så här 20 papp för ett avsnitt. Det är under 10 papp liksom.
Ja. Eller, ja, det ligger väl någonstans där. Jag tror ändå jag har kanske la en 7-8 tusen på förra avsnittet.
Ja.
I då tåg, hotell, hårddiskar och sånt.
Ja.
Licens för premiär.
Men det var ett tag så här, för kanske 10 år sedan, man kunde, 8 år sedan kanske, man kunde så här, det var 10 slottar så här, 2 gånger 10 minuter på SVT. Mm. Och så var det 250 000 i budget liksom. Och jag tänkte så här, fan vad gött, det här är ju gratis pengar.
Ja.
Och då, sen så, det är 25 000 för ett avsnitt liksom, på 2 minuter.
Men fan,
ska man...
2 minuter för 25 000?
Ja, eller kanske skulle det vara 5 minuter då.
Mm.
Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men alltså, ska man betala folk 25 000? Ja, det är väl en filmdag då man gör.
Mm.
Med, och då kan man inte ta ut någon vinst.
Nej.
Så det... jag tycker jag hade högre inspelningstempo när jag jobbade på så här Jarovski än jag har nu, liksom, när folk har noll betalt. För det var liksom så himla pressat, liksom, bara att hålla budgeten.
Ja.
Att man TV, det spelas ju in så extremt jävla snabbt.
Jo, men bara, folk jobbar ju ofta nästan ihjäl sig när de jobbar med traditionell TV också.
Jag skulle tippa att Jeppes och Maries serie, den ser så bra ut för att de gått in med väldigt mycket extra arbetstid.
Mm.
Liksom. Det känns så.
Ja, ja, jo, de har nog inte fått hög lön för alla timmar de har.
Den liksom är väldigt fint gjord,
ja,
tycker
det är
jag. Den
snyggt.
Är väldigt rätt gjord liksom.
Men samtidigt, så, det tycker jag absolut, men det som är bra med den är ju humorn och skådespeleriet. Alltså manuset och skådespeleriet.
Ja, ja.
Det blir inte roligare för att det är snyggt. Alltså kolla på Curb och The Office, det är ju rätt fult filmat.
Jag är ju rätt förtjust i de liksom zoomarna och sånt de har i Office. Jag tycker det är lite läckert, men Curb håller jag med om att det är väldigt fult.
Mm. Ja, men det är ju ganska trist, alltså The Office. Att de...
Jo, men det är ju trist på ett... Ja, men ändå så som de fått det kontoret att se ut.
Jo, okay, alltså det är ju proffsigt, proffsigt, men det... lite... Men det, ja, det är ju ingen av dem som ser ut som liksom... amatör-youtubers har gjort det.
Nej, och ljudet, men jag tycker just Curb har ju ett väldigt så här, jag vet inte, det ser inte, jag vet inte hur det ser ut riktigt.
Nej.
Men det,
det börjar ju som en mockumentary. Alltså både Curb och The Office börjar ju som mockumentaries.
Mm.
Eller piloten till Curb,
ja,
som
det är
special.
Kanske det att allt ser ut som en pilot.
Mm, det menar
I Curb.
En pilot, fast piloter, ja, men... kan ju vara påkostade liksom, att någon har fått en budget till att göra en pilot.
Ja, ja, det kanske inte var världens bästa. Fortsätt.
Ja, nej, jag var klar då.
Men vad var vi? Jo, men jag satt med min klippare och så, innan jag hade sett Dips då, så frågade jag så här om han tyckte de var bra.
Ja.
Och då sa han att ja, den var svinbra. Och då kände jag liksom, min första känsla var bara så här, åh fan, nej, nu har liksom the stakes are high.
Ja.
Att liksom, att nu kommer ytterligare en bra grej här som man...
Ja, men så är det ju liksom lite det här när man är både så här kollegor och konkurrenter,
ja,
och kompisar samtidigt. Att det blir en väldigt delikat relation man får till andra. För man hoppas ju så här, jag vill ju att det ska vara bra.
Men inte för...
Inte bättre än mitt. Eller?
Då ska det i alla fall vara liksom... Men sen så liksom andra tanken som kom kanske en sekund bara, kanske en halv sekund senare, var ju ändå så här att det är bra för feeden liksom. Fattar du vad jag menar? Att det är bra, om det kommer mycket bra liksom sitcom truecoms nu liksom, så är det bra på samma sätt som att det är bra att inte vara den enda som har en bra podd.
Mm.
Det, är liksom,
jo, jo, jo.
Det hjälper the medium liksom.
Ja, verkligen.
Och då, om man ser det som ett eget medium, lite så här light drama, om man kallar det så liksom. Att liksom... publiken blir mer mottaglig för min grej om du kommer med en grej samtidigt.
Mm.
Om Jeppe kommer med en grej och om Dylan och Moa.
Ja, men det är ju en aspekt i det, är ju det. Känner du av mycket press? Jag har börjat göra det nu. Alltså inför tredje avsnittet så känner jag så här. För jag, jag,
jag visade förhandsvis avsnittet för Anton Magnusson också.
Ja.
Och han sa så här att han tyckte att andra avsnittet var dubbelt så roligt som det första avsnittet.
Ja.
Och han sa till och med, för han har ju också planer på att göra en sitcom.
Mm.
Eller i alla fall en pilot.
Film trodde jag det var.
Ja, det börjar nog, i den börjar som en film.
Mm.
Men sen började han helt plötsligt prata om det som en pilot. Och sen att det skulle vara sitcom.
Ja,
det är smart, så det är nog det han har på gång. Mm. Så han är också en del i den här boomen.
Ja,
på planeringsstadiet i alla fall. Men att han sa väl att... han tyckte det var dubbelt så bra, men att det var lite så här lite jobbigt på samma sätt, för då kände han större press inför sin inför men sin sitcom.
Den starkaste pressen jag vet kommer ändå sån, jo i och för sig, just det att liksom nu är ribban höjd.
Mm.
Men jag tycker det är starkare press att ha gjort ett bra avsnitt nästan.
Mm.
Eller liksom jag kände det när jag gjorde mina ljudböcker liksom. Att när folk hade tyckt det var väldigt bra ett tag.
Mm.
Det är nästan så här ett skäl att inte skriva en bok till. Om de älskat den första. Att inte skriva en fortsättning. Liksom.
Yeah.
För då känner man så här. Och nu kan jag sabba det.
Mm.
Och så liksom man klarat det. Så tänker man så här. Jag skulle kunna sluta nu. Liksom, så är det bra.
Mm.
Att den pressen. Att, så här, när man liksom fått folk. Och liksom...
Men jag tror att... jag hörde just Larry David, tror jag det var, som pratade om det. För han har gjort filmen Sour Grapes.
Ja.
Som blev ju...
Jag måste se den. Jag fattar inte varför den skulle vara så dålig.
Den blev förintad av pressen liksom. Alltså den blev så sågad...
Men inte bara jag har aldrig hört någon säga något bra om den.
Nej, den är inte bra. Att, jag har sett den.
Det blev inte ens så här, den är inte kultig.
Nej.
Det är ingenting.
Nej, det är inte som när Tom Green gjorde Freddy Got Fingered. Och den liksom vann pris för årets sämsta film. Och han var den första som gick och tog emot det här.
Nej,
liksom,
för alla filmen. Behandlade det som att det är liksom en pinsam smitta bara.
Ja, nej, men Tom Green... gick upp liksom och tog emot priset för vårt sämsta film som den första någonsin som tog emot
och sa
så här: jag hade kunnat säga att det fanns många andra filmer i år som var värda det här priset bättre, mer än vad jag är. Problemet är att hade jag sagt det hade jag ljugit.
Ja, men det är ju ändå, ja, ska man vara dålig kan man ju lika gärna vara sämst.
Men sen, den blev ju en kultfilm, Freddy Got Fingered, att folk... Att folk
liksom... jag ska se Sour Grapes.
Ja. Ska se. För jag kände på mig nu att det var inställningen. Ja, jag ska bli den.
Att den är jag. Jag hittar alltså bortglömda pärlor.
Alltså,
det... Ja, men okej, inget skulle göra mig gladare om jag såg den och genuint älskade den. Men jag tror... Jag är lite för dålig på att ljuga för mig själv.
Vi får se.
Mm.
Men det jag tror med att Larry David sa då efter det så här... Fan, det är lättare att göra en sitcom, en tv-serie. För då kan man känna så här... det här avsnittet kanske inte blev toppen, men nästa avsnitt blir bättre.
Ja.
För att det, men om man gör en film så är det så definitivt.
Ja, men det är sant faktiskt.
Och det är ju som att göra nästan som att göra en säsong av en sitcom. En kort säsong.
Ja. Men podd är ju väldigt skönt att man alltid får en ny chans.
Ja, och folk har så låga förväntningar på podd också.
Ja, har de det?
Nej, på vissa poddar.
Ja, de har ju låga förväntningar på att det ska vara så här en redaktionell förberedelse.
Ja,
eller vad man
men
ska
också,
kalla det.
Den första podden jag lyssnade väldigt mycket på var Kevin Smiths Smodcast.
Ja.
Och så var det något avsnitt där han... han var mitt uppe i ett filmarbete.
Ja.
Och hade så extremt lite tid liksom.
Ja.
Och man märkte att han var så extremt trött och orkade, men han hade det här liksom att det inställningen att det är bättre att göra ett avsnitt i veckan än att ta en paus.
Ja.
Då satt han sig med sin kollega då, Jason Mewes, som är Jay and Silent Bob. Och så, så satt han så här, okej, okay, det här avsnittet av podden ska gå ut på att jag läser... Han läste bara liksom vilka roller det finns under en filminspelning. Alltså Best Boy, Grip och alla liksom amerikanska. Och så skulle han säga då om Jason Mewes visste vad det var för någonting.
Ja. Det var ju ett jättetråkigt avsnitt.
Det var, och jag trodde du skulle säga, och det blev det mest älskade avsnittet.
Nej. Men poängen jag skulle komma till var att jag slutade inte lyssna på podden efter det. Jag förstod att det här är ett mellanavsnitt. Ja. Att det här är så här, okej, han är trött nu, det här. Precis. Vi gjorde också så när vi var i Japan. Mm. Specialisterna Anna Johansson och Johannes Finnlaugsson. Då hade Albin skjutit upp väldigt mycket att släppa sin, vi liksom delade på ansvaret, så han hade sin vecka då när han skulle släppa ett avsnitt.
Ja.
Han sköt upp det och sen till slut så liksom när alla var fulla så tog jag fram liksom en Zoom-mic och sa nu gör vi det här bara, nu bara spelar vi in ett, och liksom jag var rätt packad och missade att spela in andra halvan, så det är så här en halvtimmes fyllepodd.
Ja.
Som vi la upp i feeden och sen liksom vi diskuterade också, jag och Anton, sen han sa, är det inte bättre att bara skita i det? Mm. Liksom?
Men jag hamnar ofta och får den åsikten.
Ja.
Att jag vet ju också att det är lite fel.
Medan lyssnarna var ju, vi hade en omröstning i liksom poddens eftersnacksgrupp sen, och det var ju en promenadsäger.
Ja,
en jordskredsäger, ja, att lägga upp ett bara ett slappt fyllavsnitt istället.
Ja, för dem är det ju bara att inte lyssna om det inte är något.
Ja.
De har ju inget att förlora på. Nej. Att i alla fall läggs upp.
Men det är skillnad på liksom att ge ut en skitroman. En roman är mer belastat fenomen än en podd.
Att det liksom att lever kvar.
En skitroman hade jag nog hellre skitit i och ge ut än att ge ut en dålig.
Ja, just det.
Och kanske till och med när jag gav ut seriefanzines så hade jag nog hellre skitit i ut en, då gav vi ut extremt många liksom slappa, fyllefanzines.
Men det är väldigt lätt liksom att säga i efterhand att man bara tänker att man borde ha låtit bli vissa saker.
Kanske det.
Men man kan ju inte ha ett 100% track record heller. Det är så höga krav att ställa på
sig. Det, jag tror det är nog ett gift för ens kreativitet och produktivitet.
Ja.
Att man liksom, allting ska vara perfekt.
För mig funkar inte det. Eller då blir inget gjort. Men samtidigt, jag kan ha liksom ångest för gamla dåliga grejer.
Ja, det kan jag också.
Framförallt när folk påminner en om det. Och man kan inte säga till dem, för det är ofta gjort i största välmening att de säger så här, den här, vi spelar den här varje, den här sketchen varje gång innan vi går ut. Och då får jag bara säga nej.
Nej, det är till kanske... nästan en hemlig öm tå för mig, att jag sa det finns grejer som jag verkligen inte vill att folk tar upp, som jag tycker är så pinsamma.
Absolut, och det, verkligen. Men det kanske perfektionister slipper då, jag tror inte det.
Nej, de är nog ännu värre.
Ja, precis.
För att de har ökat volymen på sin skam liksom för grejer.
Precis, men jag tycker också... Folk får väl sålla... Jag har utnämnt 2019 till K. Svensson-året. För jag tänker... 2018 var Bergman-året.
Vad sa du?
2018 var ju Bergman-året.
Ja, okej. Okay.
Att det nu är K. Svensson-året. För jag tänker liksom... Så behöver man inte skämmas för man har hög produktion.
Nej.
För att det är ändå...
Nej, jag känner snarare skam för låg produktionstakt. Alltså när folk skriver så här på YouTube eller någonting, så här, när kommer nästa avsnitt av mina problem, så här,
ja.
Kan du inte skynda på, vi vill se det.
Ja,
då känner jag lite skam för att de kan inte ha inblick i hur lång tid det tar, men jag känner en skam för att det inte kommer snabbare.
Ja, men man skulle gärna vilja det.
Ja.
Men det är också, man behöver ju inte ha någon, om man tänker så här, man måste ju inte ha så jävla hög produktion hela tiden egentligen.
Nej.
Jag vet inte varför det är ens naturliga liksom mode. Var, för jag ska ge ut böcker nu i vår, ha en föreställning, en truecom, och om jag bara hinner liksom en utställning också. Det är ju ändå väldigt hög produktionstakt.
Nej,
liksom.
Jag tror vi är lika på det sättet.
Ja.
Liksom man har fastnat i en sån här fixering vid att det ska komma mycket.
Ja,
och det ska vara bra, det ska gå snabbt.
Ja, och det är lite sjukt och lite dåligt sett
egentligen.
Att man inte...
Nej, jag tänkte på det jag pratade med Henrik Bromander om bokutgivning.
Ja.
Då sa jag så liksom, många av mina favoritförfattare, då kanske de har gjort en 2-3 böcker som jag tycker är jättebra.
Ja.
Och det hade ju räckt för att liksom det ska bli min favoritförfattare någonsin, att under en livstid har gjort 2-3 böcker.
Ja, men man tänker sig att dumskallarna har samma svärning, att man är motsatsen mot det.
Ja, jag har inte läst den boken faktiskt.
Hur kan det ens vara möjligt att du av alla människor inte läste den?
Jag vet inte. Jag har hört talas om den.
Ja, det förstår jag.
Men jag har inte läst den.
Nej.
Vad är den premissen som var motsatsen till det?
Jag menar att han gjorde ju inget. Den är ju allmänt känd som världens roligaste bok.
Mm.
Jag tror den är en som kanske inte de flesta då, för man vet inte vad folk har för smak. Men det är, om man ber folk säga så här, en rolig bok, den roligaste boken har läst. Så är det nog ett väldigt vanligt svar att säga.
Jo, men ett vanligt svar också att säga Tre män i en båt.
Ja, men det är inte Tre män i en båt. För att den är också...
Jag har inte läst den heller. Men det är också för att det är så här, jag tänker, du hade förmodligen, Simon, du hade förmodligen hatat den. Sen Dumskallans sammansvärden har nog inte...
Jag tror inte du skulle hata Dumskallans
sammansvärden. Nej, det hade jag förmodligen inte. Men den har inte folk liksom...
Den är... Ja. Men i alla fall, vad skulle jag säga? Jo, att han gav liksom bara ut den egentligen. Alltså, och jag tror till och med att han var död när han gav ut, när den gavs ut.
Mm.
Så det är ju verkligen motsatt att ha liksom en grej. En liksom slipad liten diamant.
Mm. Vadå, han gav bara, det var det enda...
Det går enda som... Ja, jag tror det finns någon så här...
Vad heter författaren?
Han heter Kennedy Toole.
Mm.
Kanske O'Toole.
Det låter bekant.
Ja. Vad konstigt, om jag först pratar om det som är så, jag vet inte ens vem som har skrivit.
Nej.
Ja, i alla fall. Nej, men att man håller på med... Men jag vet inte, det är också, du pratar om att det är så roligt att göra sitcom/truecom.
Mm. Alltså många delar av det är ju väldigt, väldigt
kul. Det är ju extremt roligt, och det är också roligt att äntligen få jobba ihop med andra.
Ja. Det är roligt, men det är också så här, det är rätt hög insats att det är så här, när någonting litet, jag vet inte om du har en slappare inställning till det, men jag känner så att när någonting litet blir fel, eller när jag känner att någonting inte blir så bra,
ja,
då gör det också väldigt ont.
Ja, men jag kände det när vi satt och klippte nu och vi behövde hitta en ljudfil, så vi lyssnar igenom lite filer så man liksom hör liksom allt ljud som tas upp kring sättet. Och jag hör på min egen röst liksom hur stressad och pressad jag är och hur liksom otrevlig jag blir mot människor. Jag liksom inte så här att jag skäller på någon.
Nej.
Men jag hör liksom i min röst och mitt sätt att svara på folk att det är liksom aldrig det trevliga sättet.
Nej. Du kommer nog inte upp i Bergman-nivå vad det är otrevligt.
Nej, jag kan inte med det.
Nej.
Liksom gorma på folk.
Nej, jag undrar om det... Alltså, för de flesta så här, som har gjort, ja, men, som har gått till historien som liksom de största,
ja,
har ju ofta ryktet om sig att vara rövhål mot folk, otrevliga monster liksom.
Ja, precis, det är för att de liksom kunde det.
Ja.
Jag tror att det är som liksom det här varför slicka sig hundar mellan benen, för att de kan liksom.
Tror du
att...
det? Men jag hade jag hade verkligen inte velat vara ett rövhål.
Nej, inte jag, men jag tror att jag...
Jag kan vara det ibland, men jag vill verkligen inte vara
jag
det.
Jag tror att jag varit i Bergmans kläder, jag hade också blivit ett rövhål. Jag är rätt säker på det.
Har du sett den här... Är det Jane Magnusson som gjort en dokumentär om Ett år, ett liv om Bergman?
Nej, men jag har tjatat hemma på att vi ska se den Bergman, Ett liv i fyra akter. Men ett år... undrar om jag inte har sett den. Det är när de filmar ut på Fårö, va?
Bland annat. Mm. Det handlar ju om Bergmans mest produktiva år. Det är fokus på det, men det går också igenom hela hans liv.
Mm.
Men där är det ju så här... det är en väldigt split eller liksom väldigt nyanserad bild av Bergman. Det är ju både liksom vad han gjort för bra grejer också, men de tar också upp de sämsta grejerna.
Ja.
Och det jag mår ju dåligt av det liksom, när han... För det är ju så att Torsten Flink är liksom en lovande skådis och regissör då.
Mm.
Och Bergman känner sig lite hotad av honom, som att han är den nya hypen i branschen liksom. Och det är så uppenbart att han bestämmer sig för att knäcka honom. Och i viss mån lyckas liksom. För han låter honom vara skådis i någon av hans pjäser.
Ja.
Och sen så liksom så går han in och så blir kanske pjäsen inte så bra, och i efterhand verkar det vara folk som skyller att det var dålig regi av Bergman.
Ja.
Men han skyller allting på Torsten Flink och liksom går in och säger bara liksom
inför hela ensemblen berättar hur dålig, värdelös, vidrig människa han är. Ja. Hur usel.
Ja, men,
liksom,
ja.
Och så här skäller ut honom, förnedrar honom, trycker ner honom. Liksom, och det är så ja. Uselt beteende.
Ja, men jag tar tillbaka. Jag tror inte jag skulle bli som Bergman.
Du går in mot Carl Stanley och ska trycka.
Ja, men jag är nog liksom nästan överdrivet mycket så här mån om att be om ursäkt hela tiden.
Mm.
Så är det när jag repar med mitt band också. Mm. Att efter repen så brukar jag kanske en av tre gånger skriva så här: tack för idag och förlåt så hemskt mycket för mitt usla humör.
Mm.
Och de andra säger, va, vi har inte tänkt på. Så det är kanske mest jag själv känner, att jag är så mån om att vara snäll egentligen.
Mm.
Så jag tror inte Bergman var det riktigt.
Du tror inte han var snäll i
är mån om att vara snäll?
Nej, kanske inte. Nej.
Att jag tror ändå jag är nog ändå för mycket sån.
Jag hörde att det var en sån standardgrej efter filminspelningar på liksom avtackningsfesten, att de säger så här: skål, tack och förlåt.
Ja, du säger något.
Jo, men det blir ju ofta ganska stressigt och sådär.
Ja, det är ju...
Jag hoppas, jag har inte tänkt på om jag skulle... Jag tror inte jag är speciellt otrevlig. Kanske något tillfälle jag har varit lite stressad. Och,
ja.
Ja, alltså så här, jag bad ju Peter Wahlbeck att hålla käften några gånger liksom, för han var väldigt svår att jobba med, och alltså lika begåvad skådis, alltså lika bra han är på att spela, lika svår är han att jobba med.
Mm. Men kommer du borde du inte ha med han alltid nästan?
Jag kanske inte i varje avsnitt, men jag har ju funderat på att ta med honom någon gång igen. Han vill vara med flera gånger också.
Ja.
Men det var ju, det blev ju väldigt kul. Men det är ju liksom det här...
Han är inte med i alla scener, behöver han inte vara alltid.
Nej. Nej, men det var ju en enorm påfrestning för psykiska.
Och du frågar nu hur mycket du är beredd att säga. För du har liksom så här... Det finns ingen bättre Kramer att få tag på liksom... Du vet vad som är bäst för produktionen. Du vet vad som är bäst för dig.
Jag har ju varit på turné med honom innan, så jag visste ju vad jag gav mig in på.
Ja.
Och då var jag, efter 6 turnéstopp var jag extremt utmattad.
Ja.
Psykiskt. Och då, sen så liksom samarbetade vi inte på 2 år efter det. Eller vi gjorde 1 gig kanske. Och sen så känner jag, okej, nu stålsätter jag mig. Nu ska jag vrida ur den här disktrasan av genialitet.
Har du sett den? My Liebste Freund.
Vad sa du?
Har du sett My Liebste Herzogs dokumentär om Klaus Kinski?
Ja. Den älskar jag, den dokumentären.
Ja.
Min älskade fiende,
ja.
Tror jag den översätts.
Du borde se det så bara.
Ja, nej, det är en dokumentär jag kan rekommendera. Ja. Där är det ju så också att Herzogs barndomsvän eller ungdomsvän och liksom skadis... han är väldigt begåvad, men också han är ju 7 resor värre än Peter Wahlbeck.
Ja, men han är kanske så här den galnaste människan som någonsin levat.
Ja. Och där det finns en scen där de spelar in i djungeln. och
men lite det, på samma sätt så kan jag gå liksom plocka fram de här scenerna och mys. Liksom humormysa kring just den här scenen. Jag tror det är den du tänker säga.
Det börjar ju med att han går alla på nerverna och att de här liksom indianerna säger så att de erbjuder då Herzog att döda Klaus Kinski. Och sen säger du då att Klaus Kinski, han bestämmer sig bara för att sticka, liksom ta en kanot och lämna filminspelningen. Och då liksom Herzog, han har lagt ner liksom sitt liv, sin tid, sin energi på att på den här filminspelningen, och ifall liksom huvudrollen bara drar så är allt det där förgäves. Så när han liksom är på väg och sätter sig i kanoten, så säger då Herzog så här: Det finns 5 kulor kvar i det här geväret. De hade något gevär liksom för att skjuta vilda djur i djungeln ifall de skulle attackera. Så sa han så här: ifall du drar i den här, om du drar iväg nu, så kommer jag 4 av kulorna kommer jag sikta mot dig och skjuta, och den sista kulan kommer jag sätta i mitt eget huvud. Och då väljer han att stanna kvar och sluta filminspelningen.
Men det är ju så, Herzog är ju liksom ingen så här svenne direkt. Men liksom ingen norm. Han är ju en sån som liksom hela tiden utsätter sig för sjuka. Det är ju hans fel att de är i djungeln med indianerna från början. Och då kom liksom Kinski och lyckades liksom outflippa honom. Så han hamnade liksom i den sjukaste situationen att en indian kommer fram och erbjuder sig att döda hans kompis. Vad det är så jobbigt.
Fy fan. Men så var det väl lite med första avsnittet av Mina problem. Mm. Då tyckte kanske Timotej, det var lite tråkigt att hon blev liksom lite straight woman i den. Alltså hon är en kvinnlig huvudroll. Att jag är den som är lite flippiga liksom, som just gör de dumma och galna grejerna. Men sen så i avsnitt två så blev ju jag straight man eftersom Wahlbeck utflippar mig något fruktansvärt.
Ja, precis.
Så det är ju alltid en balansgång, vem som är flippigast.
Ja.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.